Så, Esra, kapitel 3. I min utgåva av Folkbibeln så är det på sidan 691. Jag kommer inte att läsa hela kapitlet, för det är så lite tid på de här kvällarna. Så vi går vidare helt enkelt genom Esra bok. Esra bok beskriver ju hur Israels folk får komma tillbaka från, alltså komma tillbaka till sitt hemland från att ha varit i exil i Babylon i 70 år. Och förra veckan gav Jona en introduktion och han visade jättefint på olika bibeltexter som talar om varför folket behövde föras bort i exil. De hade försummat sabbaterna, men även att Gud hade förutsagt vad som skulle ske och att Gud hade förutsagt när det här skulle ske och hur länge det skulle ske, alltså att de får komma tillbaka och genom vem de skulle få komma tillbaka. Det finns väldigt mycket fint förutsagt där. Och sen har vi andra kapitlet där det egentligen bara är en uppräkning av vilka som följde med från Babel. För det var ju inte så att alla följde med. Det var ju liksom två generationer nästan. Personer som hade fötts, vuxit upp i Babel och som hade byggt sig ett liv där. Det var ju väldigt mycket det som var strategin, att folken skulle blandas. Så alla följde inte med, utan kapitel 1, vers 5 säger ju att det är bara de vars sinne Gud hade påverkat följde med från Babel tillbaka till Jerusalem. Och det finns jättemycket intressant att se i det andra kapitlet. Men slutsatsen där är i alla fall att det var 42 360 personer som gav sig av. Och 7 337 tjänare och tjänarinnor. Det har vi i vers 64 där i andra kapitlet. Och nu kommer vi till tredje kapitlet. Och här händer det framförallt två saker. Dels bygger de upp templets altare på nytt. Och dels lägger de grunden för ett nytt tempel. Och i en sån här kort predikan så hinner vi inte ens, nämna allt som sker. Utan vi får försöka fokusera på det viktigaste i kapitlet här. Och jag skulle säga att det handlar om hur oerhört högt folket prioriterade sin gemensamma tillbedjan. Inte bara att de skulle tillbe tillsammans, utan också att de skulle tillbe tillsammans på Guds sätt. Det vill säga enligt Guds föreskrifter, så som Gud har sagt i sitt ord. Återkommer flera gånger. Så det första orden i tredje kapitlet är, när sjunde månaden kom, står det. När sjunde månaden kom, och sen fortsätter första versen att berätta, att då samlades man som en man i Jerusalem. Så vad betyder det när texten säger sjunde månaden? Det skulle kunna betyda att folket har varit i landet i 6 månader. Så de anländer, är där i 6 månader. Det vore väldigt förståeligt eftersom det är ett helt folk. Och de måste komma i ordning efter en sån här kollektiv flytt. 160 mil från sitt hem, liksom. Ett land som de bara har hört talas om. De har bott 2 generationer i Babel och nu så har de liksom flyttat fram. De har hur mycket som helst att göra. De behöver hitta sina gamla hem, de behöver hitta sina gamla släktingar. De behöver hitta sin mark som de har rätt till. Och man behövde bygga hus, man behövde starta om i livet. Man behövde hitta arbeten, man behövde börja producera. Skapa sociala nätverk av vänner och bekanta. Allt var ju liksom nollställt. De hade jättemycket att göra. Så det vore förståeligt om det tog 6 månader för dem innan de sen samlades i Jerusalem. Men det är inte vad texten betyder alls. Vi vet inte hur länge de har varit där. Vissa kommentarer gissar på 1 vecka eller 2 veckor. De har precis kommit till landet. Då är det dags för den sjunde månaden, alltså den sjunde kalendermånaden i den judiska kalendern. Det är månaden Tishri. Den infaller under september och oktober. Och det är en månad som är full av religiösa högtider. Första dagen i den här månaden så firar man Rosh Hashanah. Det är basunhögtiden. Det är det judiska nyåret. Och sen på den tionde dagen firar man Yom Kippur, försoningsdagen. Och sen, och den försoningsdagen nämns inte här i tredje kapitlet i Esra, antagligen för att de inte hade något tempel. Och man behöver ha ett tempel för att fira den här högsta, den heligaste av alla judiska högtider. Så de firade inte Yom Kippur. Och sen på den femtonde dagen, så vi har basunaktiden, vi har Yom Kippur på tionde dagen, sen på den femtonde dagen, då är det dags för Sukkot, för lövhyddohögtiden. Och vad gjorde man på lövhyddohögtiden? Jo, man byggde små hyddor. Det står i den fjärde versen att de firar lövhyddohögtiden. Man bygger små hyddor på hustaken och så bor man i de här hyddorna i en vecka. För att påminna sig om att vi är fortfarande pilgrimmer. Vi har som folk, vi har vandrat i öknen. Vi påminner oss om det. Och Gud har befriat oss från slaveriet. Så det är liksom det man påminner sig om under Sukkot, under lövhyddohögtiden. Och så offrar man massor med offer. Så det är mycket tillbedjan i den här månaden. Mycket gemensam tillbedjan. Och det finns så mycket som händer i berättelsen här. Så mycket som man skulle vilja veta, som texten inte alls nämner. Det här är ju en monumental händelse. Att folket äntligen får återvända efter 70 år i exil. Profeten Jesaja talar om det här. Han talar om det i termer av ett nytt exodus. Det här är en ny befrielse. Det är jättestort. Så vad hände på resan? De leddes av Zerubbabel, men texten säger inte ens hur lång tid det tog. Texten säger ingenting. Den säger bara vilka som var med. Alltså, vad åt de? Vad tog de med sig från Babel? Det var ju allt från gravida kvinnor och små barn ända upp till mycket gamla människor som reste. Texten säger inget. Vi har liksom hela andra Mosebok och fjärde Mosebok som talar om uttåget från Egypten. Här har vi liksom inte ens en parentes i Esra. Märkligt. Texten är intresserad av en enda sak. Och det är deras gemensamma tillbedjan. Och kanske återspeglar det folkets intresse. Man kan liksom föreställa sig hur de planerar när de vandrar längs floden. Ni vet, här borta är Babel och så går man upp längs Eufrat, upp i Syrien, ut ur Irak. Och sen går man ner genom Libanon och så ner i Jerusalem. Och man kan tänka sig hur de, när de planerar, när de går upp där. Vad ska de möta när de kommer fram? Jag tänker att de fantiserar om tillbedjan. Äntligen ska vi få tillbe på Guds sätt. Vad är det första vi ska göra? Vi ska bygga ett altare. Och inte bara ett altare. Vi ska bygga altaret som Mose föreskriver. Alltså det är en reformrörelse som vandrar ut ur Irak, Syrien, Libanon. Vi försöker liksom skynda oss så att vi hinner till månaden Tishri när allt det här händer. Jag tror att John Piper har helt rätt när han säger att mission inte är kyrkans yttersta mål. Det är tillbedjan. Han fortsätter att säga att mission existerar för att tillbedjan inte gör det. Alltså tillbedjan är något centralt hos varje människa. För vi är alla skapta att tillbe. Men det är också den allra mest centrala i en kristen församling. Inget i en församling är viktigare än dess tillbedjan. Så den gemensamma tillbedjan är det återvändande folkets högsta prioritet. Så borde inte de här människorna få ordning på sina liv, undrar man. Borde de inte få skapa sig en försörjning? Istället går de in i en närmast oavbruten tillbedjan i en månads tid. Någonstans djupt inom dem så visste de att det här är själva meningen med deras liv. De hade inte frihet att tillbe som de själva hade lust. De hade inte frihet att skapa en tillbedjan som var anpassad efter deras egna liksom, praktiska behov. För det skulle innebära en människoorienterad tillbedjan. Eller som Paulus säger i Kolosserbrevet 2:23. En självvald tillbedjan. Nej, de ville tillbedja enligt Guds sätt, enligt Guds föreskrifter. Och det var inte enkelt. Texten säger i den tredje versen att de var rädda för folken där i landet. De var rädda. Det fanns säkert, garanterat, någon form av tillbedjan redan. Många israeliter hade ju stannat kvar och de hade blandat sig med de omgivande folken. De hade ingen stad, de hade inga murar, de hade liksom inget som bevarade deras identitet. De var brutna. De blandade upp sig med filister och med alla möjliga moabiter. Alltså, så det pågick ju en tillbedjan där. Och så kommer nu de här främlingarna efter 70 år i exil och säger: nu ska vi tillbe enligt Mose föreskrifter. Man kan föreställa sig att det väckte en hel del agg där. Hur vågar de komma här, peta på våran tillbedjan, påstå att den inte duger? Vi får väl tillbe Gud som vi själva vill. Och dessutom kommer de att hävda sin rätt till egendom och till arbeten. Vi kan vara säkra på att det kom en hel del motstånd, vilket vi ska se senare i boken. Men det första de gör är att de bygger upp altaret. Altaret, det var alltså en byggnad som var 10 gånger 10 meter. 10 gånger 10 och 5 meter hög. Och så var det en lång ramp upp på det här altaret. För att man får inte gå i trappor på sabbaten. Så en lång, lång ramp. Så 10 gånger 10 meter. Jag vet inte, hur stort är det här rummet? Är det 10 gånger 10 meter? Inte det. Det är större. Mindre. Det är mindre. Så det är så, förmodligen det är större än det här rummet då. Det är en stor pjäs, helt enkelt. De bygger upp altaret med en lång ramp. Och så ser vi i vers 2 och 4 då hur noga de är att det ska vara efter Guds föreskrifter. Hur Mose lag har föreskrivit. Och sen börjar de offra djur som det var föreskrivet. Det bestämda antalet, säger texten, för varje dag. Och om man sammanställer alla offer, det står i fjärde Mosebok 29 för månaden Tishri, vilka offer man ska göra. Och räknar man alla de här offren så kommer man upp i 219 offer på det här stora altaret. 219 djur. Det är alltså oerhört mycket blod. Under lövhyggdehögtiden så är det mellan 20 och 30 offer varje dag. Det är ständig doft av blod, av inälvor, av bränt kött. Det verkar så primitivt. Intressant. Så våldsamt. Det luktar slakteri. Varför kräver Gud ett altare och hundratals offer bara på en månad? Varför kräver han mängder av levitiska präster som säkerställer att allt går till så som Gud har föreskrivit? Ja. Vi har Hebreerbrevet som säger att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. 9:22. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Därför att synden, vår avgudadyrkan, vår bortvändhet, våra överträdelser förverkar våra liv. Och därför måste liv betalas för att vi ska kunna försonas med Gud. Det kräver blod och bråd död. Det är så Guds vrede över synden sonas. Så allvarligt är det. Därför krävs det mängder av blod. Men Hebreerbrevet säger också att tjurar och bockas blod omöjligt kan utplåna synder. Nästa kapitel i 10:4. Så alla dessa hundratals och tusentals djur som offrades varje månad, allt detta blod som rann, är bara en skuggbild. Bara en försmak av det blod som skulle utgjutas av Jesus Kristus. Evig Gud av evig Gud som blivit människa. Jesus Kristus. När han gav sitt liv på offret, på korset, som Guds rena offerlam. Och där är vi idag. Nu. Vi står inför firandet av Herrens måltid där vi tar bröd och vin som symboliserar Jesu Kristi kropp och blod. Och genom dessa element, genom bröd och vin, åtnjuter vi den glädje det innebär att vara försonad med Gud. Försonad med Gud. Och samtidigt gör de oss som församling till en enda kropp. För Paulus säger att brödet är ett. Så vi blir ett och vi njuter av försoningen med Gud. Har gemenskap med Kristus. Så låt oss, vänner, låt oss tacka Gud för det blod som göts för vår skull. Och låt det föra oss in i en längtan efter att tillbe Gud. Och tillbe Gud enligt hans ord. Där vi glädje och tacksamhet också får se fram emot den dag där vi ska fira bröllopsfest mellan Kristus och hans älskade församling. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för texten i Esra och vi tackar dig för den här berättelsen, det här historiska skedet vi har efter exilen när de bygger upp allt på nytt och vi får se hur de försöker och hur de misslyckas och hur det går framåt och det blir inte som de har tänkt och det finns så mycket spännande att lära sig, Fader. Vi tackar dig för hur det lär oss om vem du är och vad ditt hjärta är för oss och vi ber för oss som församling att vi skulle präglas av de här texterna. Och nu ber vi för vår stund tillsammans. När vi samlas runt Herrens bord. Delar bröd och vin till åminnelse för Kristi död. Fader, styrk oss och uppmuntra oss. Allt till din ära. Vi ber i Jesu namn. Amen.